Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Välkomna till filmpodden Håller den, podden där vi diskuterar en gammal film och kommer fram till om den fortfarande håller. Här är Erik Broström.
Hej.
Fanny Agazzi.
Ja.
Ola Aurell.
Hej.
Hej, jag heter Martin Soneby och Jonas Strandberg är inte här idag.
Nej.
Det tycker nog han är rätt synd, för att jag tror han gillar filmen vi pratar om.
Det idag. Tror jag också, särskilt en av skådespelarna.
Ja, just det. Ja, precis.
Fan gillar inte honom.
Exakt.
Nicolas Cage, poddens grand old wizard. Jag vet inte, vad heter man? Upphovsman, säger man.
Founder. And CEO.
Jag gillar the grand old wizard. Det tycker jag är jättebra.
Jag känner att jag trasslade in mig.
Jag tror faktiskt att man är en grand old wizard.
Jag tycker det låter lite KKK. Är...
Ja.
Ja, det gör det. Och det låter inte Jonas Strandberg.
Nej.
Jag vet, han låg Gandalf.
Precis.
Hörrni, vi ska prata om filmen Face Off från 1997.
Ja.
I regi av John Woo, i rollerna Nicolas Cage och John Travolta.
Yes.
Framförallt.
Två skådespelare som liknar varandra så pass mycket att de tänkte att de kan byta ansikte med varandra.
Mm.
Två skådespelare som...
Typiskt asiat som bara, ni ser likadana ut allihopa.
Det film han hade ben att göra i Hongkong, men han gick inte där för alla. Ja, men då får alla är
likadana. Nu ska du få tillbaka för 100 år av rasism. 100 år av, ni ser likadana ut allihopa.
Nu ska vi se, vi tar han och han.
Han med liksom den konstiga hakan och han med väldigt avlångt face.
Han som inte är smal längre och han som är, var med i Con Air nyss. Mm.
Det här går att lösa.
Fast det hade ju inte gått om de verkligen var lika. Då hade det ju bara varit förvirrande.
Ja, man kan inte göra med tvillingar. Det är ju jättekonstigt.
Men mer lika kropp hade det varit.
Kroppsstrukturen kan man ju faktiskt anmärka på.
Ja.
De försöker väl göra någon slags kommentar om det i den här montageprocessen när de förklarar hur det ska gå till.
Mm. Liksom, jag köper att det inte är en realistisk film. Det är för mycket som är orealistiskt i den. Man får tänka att det är en opera. Liksom.
Ja, det är jag med på. Den här filmen är svår att nitpicka.
Om du ser en opera och så är det så här muskulös krighjälte och så är det bara tjockis. Då måste du köpa det. Annars går det inte.
Verkligen. Jo, men han ska ut till häst.
Men han sjunger bra.
Vad heter det? Alltså, ska vi dra filmen i korthet? Erik, vill du göra det?
Ja, filmen handlar om en rivalitet kan man säga. En hämndfilm. Det är ju Sean Archer spelad. Det här är ju debatterbart, men det är ju Sean Archer som initierande spelas av John Travolta, vars son blir skjuten av Castor Troy, då spelad av Nicolas Cage. De har väl någon slags beef med varandra, då den ena är yrkeskriminell och den andra är FBI-agent. Och filmen öppnar med att Castor Troy av en olycka, men ändå ganska så här, han borde ha hajat, råkar döda Sean Archers barn när han skjuter honom. Han överlever och sen så startar en hämndaktion utan dess like.
Yeah.
Det är setupen för filmen.
Mm.
Och så kan man väl säga att han lyckas fånga honom, han hamnar i koma och sen måste han byta ansikte. No further explanation
jo,
needed.
Jo, han ska ju ta reda på vad bomb... Han ska ju spränga hela LA, Castro ja. Troy och hans psykopatbror.
Mm.
Och då måste han lura...
Han måste lura bron till att berätta... Vart det är, men det här är fan, det är en fantastisk film.
Det är den mest avancerade infiltrationen av ett brottssyndikat som någonsin gjorts.
Ja, verkligen.
Han ska gå in som en annan person så de byter ansikte.
Ja.
Därav titeln.
Ja, Face Off.
Kort trivia innan vi fortsätter. Studion ville att de skulle ta bort snedstrecket i titeln. Men John Woo ville ha kvar det för att han ville inte att folk skulle tro att det var en hockeyfilm.
Vad är termen face-off i hockey? Är det någon bra slåss?
Nej, är tekning.
Är det tekningen? Ja, just det.
Nedsläpp.
Liksom. Ja. Det hade ju varit Mighty Ducks 5 liksom. Mm. Det hade varit tråkigt. Inte skönt att jag ser Mighty Ducks med Nicolas Cage och John Travolta.
Men det måste ju heta Face Off.
Ja.
Jag tycker att det är ganska fyndigt i alla fall.
Ja.
Vad var era minnen från filmen när ni såg den första gången? Hur gick det till?
Jag tror jag sett den på bio. Jag tror när den var ny och då mindes jag den som att så här dramascenerna var lökiga och inte funkade, men att det ändå var roligt med den extrema premissen och actionscenerna och John Woo också där.
Mm.
Nu tyckte jag att det här var inte så bra.
Ja, vi har massor att säga om den här filmen.
Ja, vi har det.
När såg du den första gången?
Camillas källare. Jag hade min första pojkvän, Mange. Handsvett. Minns det som en otrolig film.
Mm.
Satt bredvid Mange.
Jag har nästan en konstig historia om att se den här filmen. Jag såg den några år senare tillsammans med en tysk flickvän som jag hade då, och så tog hon på i bakgrunden i dubbad version av Face Off. Och så sa jag till henne att jag älskar henne. Jag hade inte sagt det förut. Jag visste inte säkert om jag älskar, men jag tyckte det kändes kul att säga liksom sådär, bara för att måste se hur det känns.
Du hade inte sagt det innan.
Nej precis, jag hade inte sagt det. Ja, precis.
Vilken ålder?
Alldeles för gammal för att leka med folkkänslor. Men jag sa det i alla fall, för det var liksom lite bakgrund och vi hånglade lite, och så sa jag ich. Och sen så sa någon i filmen det precis efteråt.
Nicolas Cage.
Ja, och då blev det lite väldigt oklart. Man såg i hennes ögon att det var väldigt oklart. Hade jag sagt det för att jag menade det här, och det var förmodligen viktigt för henne. Eller var det så att jag kunde filmen så bra att jag bara hade tajmat in det? Och eftersom jag är den jag är, så har jag brydde mig aldrig om att reda ut.
Otrolig Larry David-situation.
Ja, verkligen.
Och jag känner mig efterhand lika mycket som ett as som Larry David också, som inte redde ut det här, utan bara lät det hänga.
Men också sådär, att om du hade kunnat filmen så pass bra utan till, då hade hon nog inte velat svara med samma tillbaka. Erik.
Jag såg den på bio med en gammal kompis från förr, Anders tror jag det var, Wallin.
Jag känner inte honom.
Nej, det är ingen som vet om det är här. Men jag har träffat honom jättelänge. Men jag tror att vi gick och såg en svit av Nicolas Cage-filmer. Jag kan ha sett det med min barndomskompis också. Jag kan ha sett det med bägge. Jag gick väldigt mycket på bio.
Mm.
Jag minns den här filmen som, liksom du vet den här, jag var 16 år och jag var så här. Den här filmen har substans. Alltså du vet, när den här pojken tar på sig hörluran och de spelar Over the Rainbow. Jag vet såhär, fan vad bra.
Ja, alla tyckte att den var lite mörk.
Den var poetisk och den var liksom så här.
Ja.
Jag tyckte såhär, det här är the shit liksom. Nu har action steppat upp och blivit liksom på riktigt på något sätt.
Ja, jag tror att det är ganska... Så jag var också en sån ung, dum kille som kanske någonstans tänkte... Det här är film som får unga dumma killar att känna sig lite mer intellektuella.
Den är ju lite mer sådär poetisk än i alla fall 80-tals action var. Så att den har ju steppat upp.
Nej, men den har ju, och den har mer substans än Con Air, som Nicolas Cage nästan filmade back to back.
Mm.
Om man ska dra det så, Con Air är bara en actionfilm som inte handlar lika mycket liksom.
Men alltså 96-97, han gjorde The Rock 96. 97 Face Off, Con Air också 97.
Ah.
Så det var han hade en streak av actionfilmer där 96, 97, 98 som var helt galna.
Och Snake Eyes får man räkna in också tror jag, Brian De Palmas film.
Men jag måste säga att alltså The Rock var väl ändå mer, den hade väl en mer liksom så där, det här är faktiskt ett djup, för att den ondingen är inte en onding. Liksom. Ja. Han är ju en så här veteran som inte har fått något från samhället.
Alltså, men det var också en Michael Bay-film. Eller Jerry Bruckheimer.
Jerry Bruckheimer.
Jerry Bruckheimer.
Jo, men Jerry Bruckheimer har ju mer såna liksom... Det finns ju ett djup i Ed Harris där, tycker jag absolut. Det är ju en jättebra filmskurk.
Han ser ju superolycklig ut.
Ja. Men det här är ju en jättetvådimensionell skurk. Caster Troy är ju... Men jag tänker också att det måste vara det.
Alla karaktärer är extremt tvådimensionella. Ja, fast de måste inte vara så tvådimensionella. För de flesta karaktärerna har inte ens några egenskaper. Alltså, alla hans kollegor i polisen där, de är ju så substanslösa. De har inte ens en tjock polis som äter någonting. De är bara är en polis som också är i rummet. Väldigt taffligt. Och för att inte tala om familjen...
Familjen Travolta.
Ja, alltså det är så oerhört platt.
Jag tycker det är roligt att de både, alltså Nicolas Cage och Travolta studerade varandra lite och så här kom överens om vissa mannerisms som Sean Archer och Caster Troy skulle ha. Och så såg jag en intervju med jag tror det var Nicolas Cage som sa det, att han gjorde den här prästentrén som Caster Troy när de sjunger Hallelujah, han gör den här headbang-grejen och woo! Och John Travolta tittar på honom och bara, oh, so that's the kind of movie we're gonna make.
Alltså för att, men jag läste att de hade typ bott ihop i 2 veckor liksom. För att kolla in varandras så här, rörelse. Och då tänkte man...
Bromance.
Okej, värt det.
Men jag tycker de är ändå är roliga. Jag tycker liksom Caster och Pollux Troy är väl de karaktärerna som överhuvudtaget lever i filmen. De brorsorna.
Jag har lite problem med han Alessandro Nivolas karaktärstolkning av, eller hans sätt att göra Pollux Troy, för jag trodde han pratade så, men det var tydligen ett medvetet val. Aha, han låter inte så alls, han hade bara tagit det från någon film han såg att han pratade väl lite så här.
Jag gillar honom, han funkar för mig. En av få karaktärer i filmen som jag tycker faktiskt funkar.
Hela den öppningen på flygfältet för övrigt, Dressman, snodde musiken rakt av i typ 10 år. Boom, 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 boom.
Oj, boom.
Aha.
Ja, för fan. Det var, jag kommer ihåg att jag fort Dressman var så här, Dressman, nu öppnar vi i Alingsås. Och då är det dum, 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 dum. Och
i början, tror
första reklamen så gick de till och med vid någon flygplats eller sånt där. Så de var verkligen, de gillade den här filmen.
Mm. Är det när han kommer in, alltså, för det är ju, alltså jag tycker hela filmen, vad ska man säga, Nicolas Cage försöker ju desperat göra det här till sin egen film.
Ja.
John Travolta försöker också desperat att göra det här till sin egen. Det är som att de liksom slåss om vem som får mest utrymme.
Men det är nästan det som gör en, det är, ja, som, det är bra
men det är liksom, det är ändå så här, det är ändå John Woo som har kontrollen över allting, som vinner, för att han gör det här är så mycket John Woo så att man bara så här, fan, jag kan inte hantera så här mycket John Woo. Det går inte.
Men
och när han kommer in där på flygfältet och kliver ur bilen, Caster Troy, och den här kappan fladdrar och han går ut och han går väldigt jag vet inte, teatraliskt. Allting är så fruktansvärt mycket John Woo.
Play it, alltså jag blir kåt bara av tanken. Får jag höra första repliken också?
Här kommer han in.
Ah. Guldpistoler på baksidan.
Mm. 26 minutes late. Casing didn't fit, right? See, I told you goddamn Dietrich would try to pawn off some cheap shit North Korean plastic. Chains fit like a condom.
From the plan, did you? Ja. Och så där sätter vi tonen, va?
Vad har han gjort? När vi släpper honom i bild och går vidare till något annat, då talar han på en 16-årig körflicka, tror jag.
Ja.
Tar han i röven.
Ja, men det är roligt, det återkommande, att han kommer när han tar tjejer på röven.
Ja.
Han får den här,
Men jag kan gilla det, för att det ändå gör honom jobbig på riktigt.
Ja, han är verkligen en predator.
Alltså det är lite äckliga och det är lite tvetydiga som finns i att man ändå ska tycka att han är lite härlig, och så är han, nej, han är ju riktigt as.
Peach.
Det tycker jag funkar.
I can eat a peach for hours.
Hours.
Och då John Travolta ska i början vara då den lite sorgsna, lite tråkiga snubben. Han är fortfarande en FBI-agent, hjälte, supercop.
Som inte kan stänga av jobbet.
Ja, men, och du vet, när de har fått fast, var det inte i vad fan, nej, vad är det i början de gör?
Ja, han lägger honom i ett koma.
Man lägger honom i koma. Han slår på någon slags flygsimulators G-kraftsturbin. Som är
jättestor fläkt. En stor som jag fläkt. Kallade det.
Nej, men innan det så är John Travolta är så här. Här ska det inte skrattas. Han är ju den tråkiga på kontoret.
Ja.
Här ska det inte skrattas. Ja. Vad fan håller ni på med? Ja. Get to work.
Hallå, du vet, det här är ditt life's mission. Ja. Som du har jobbat för hela ditt liv. Woo, skål! Han bara, yeah, and how about cheers for? Och så räknar han upp för alla som har dött. Ja. Man bara, men alltså, gud.
Kan du slappna av i 2 minuter och bara ta emot en flaska champagne och säga bra jobbat allihopa? Han bara så här, ni är dumma i huvudet. Ni är så jävla dåliga som står här och applåderar och ler för att ni tror att ni gjort ett bra jobb. Men det är folk som har dött!
Ja.
Okej? Okay? Det är inte schysst.
Men det är ju helt rätt, för att det här är ju egentligen en sån 80-tals Trading Places komedi. Det är ju inte ett hemdrama utan det är ju ett de byter plats och båda lär sig något.
Ja, just det. Blixten slår ner och plötsligt är du en 82-årig tant.
Ja, och sen så får han testa på vad he's about to discover that being a tant is not interesting. Ja,
den trailerrösten skulle vara perfekt. Ja. Sean Archer is about to find out just how hard prison is.
And that's when she walked in.
Ja, men det är en sån film. Och det är kanske därför det inte funkar när den tar sig själv på allvar. Den funkar så länge den är rolig. Det funkar när han är så over the top skurk som tar folk på rumpan och han kommer in i flickrummet och lär henne hur man slåss. Och ja, men de grejerna är ändå liksom, det är underhållande för att det är weird så. Men när det ska vara, de ska minnas sin son.
Ja.
Och det ska vara lite tårdrypande och han ska sitta och lida alldeles för många shots i fängelset. När man ska visa hans gråtande ansikte. Det funkar inte, för det är en komedi liksom.
Ja, det är verkligen en underhållningsfilm. Jag tycker det är någonting så sjukt som jag inte tänkt på. Hur obehagligt det är när han, som Sean Archer, alltså Caster Troy, kommer till dotterns rum.
Ja. Mm.
Det är för det första, det är hennes pappa från hennes håll sett.
Mm.
Och han är... Oh, alltså han är så sjukt närgången.
Mm-hmm.
Och även om han bara är en vuxen man på det där, så är det fortfarande sjukt obehagligt. Men nu är det på att det är pappan liksom.
Det är bra, men...
Och när jag såg den på bio så var det så här: pappa's got a brand new bag. Oh! Alla bara såhär. Mm. Det är världens roligaste situation.
Ja. Nej, det är ju en scen som inte har åldrat så himla väl.
Nej, den är inte fräsch.
Ja, jag har lite med. Jag tycker att det är en bra scen för att den är lite...
Men inte för humor. Alltså såhär, att locka fram skratt på någon såhär, att såhär, titta vad tokig pappa är.
Mm.
Där tycker jag att det är lite så här. Okej, om det var typ en hotfull situation. Jag håller med om att han ska vara ett as.
Mm.
Och att alla de här grejerna han gör, det passar med karaktären. Alltså, det är inte over the top. Att han är ju liksom en galning.
Det var inte som att pedofili var accepterat på 90-talet. Alltså, det är fortfarande en...
Det var inte accepterat.
Nej, men det är en scen som inte har gjorts förut och som blir något speciellt med mycket av de här grejerna. Polismannen som jobbar så mycket och frun är lite sur för att du tar inte hand om ett äktenskap. Det är så oerhört trött.
Ja.
Och det har gjorts så oerhört många gånger och dessutom gjorts bättre. Så att det flyger verkligen inte alls. Men den scenen att pappan egentligen är skurken och är supersexad på sin dotter. Jag vet ingen annan film där det har gjorts liksom.
Där har du ju för sig en poäng. Jag bara tycker att det är lite cringe, va? Eller? Jag tycker att det blir obehagligt. Jag gillar när de bondar över, alltså, att de röker cigg. When did you started smoking? När han säger något så här. Things are gonna change around here. Oh wow. Och du vet, de kan bonda så. Mm, men sen när han börjar stöta på henne och är lite så här John Travolta sexuell. Nej, då känner jag inte att jag är med på tåget.
Nej, det behöver inte vara med. Men jag tycker att det är ett korrekt val. Det är ju det som borde hända. Jag tycker det är mycket, jag har mycket svårare för exempel när han träffar skurkens son och reagerar med att tycka om den och identifiera den med sin egen son. Alltså det rimliga hade varit att han vilja döda den sonen. Och kanske ångra sig. Ja, det tycker jag.
Alltså, du är så jävla mörk.
Ja, men jag vill bara att det ska vara så mörkt som det är i verkligheten. För man tänker ju inte liksom, han har en son som kommer växa upp och bli som honom. Jag ska ju adoptera honom, se till att få se Caster Troy växa upp inför mina ögon. Mm. Det är oproblematiskt. Jag tänker inte ens fråga min fru om lov när jag adopterar. Men, alltså, det är så fruktansvärt,
det är
orimligt. Men det
var
en mycket intressant reaktion att vilja döda honom, och så går man in i mörkret och sen så blir i sista minuten så säger så här, nej, jag kan inte göra det, I'm not him liksom.
Jag tycker det låter lite långsökt att vilja döda ett barn bara för att pappan är Caster Troy.
Att han bara tittar på pistolen och bara hinner tänka tanken liksom, och sen nej, gud, jag är ju inte en skurk liksom, så att man jobbar med det, den mörka sidan. För det är väl lite det det handlar om någonstans, tycker jag. Den mörka och den ljusa sidan av att vara man, och att båda har liksom en slags... Att det finns en lockelse i varandra som bara liksom tar kvinnor på stjärten och knarkar. Och så finns det liksom, nej men jag ska ändå ha en fin familj och ta mitt jobb på allvar. Och det är liksom lite den leken som är filmen, tycker jag.
Ja. Ska vi ta det här, alltså det som vi pratade om innan, att så unga killar tycker att det är lite intellektuellt. Den här, alltså den typen av, vad ska man säga, dialektiken, dualismen i hela filmen. Att så här, du har två personligheter som... måste byta plats. Samtidigt så har du den två olika sidor av din egen personlighet som brottas med varandra. Men de byter plats, så Castor Troy blir Sean Archer, Sean Archer blir Castor Troy, och det ska väl få de här människorna som går och ser filmen att tycka att det är smart. Alltså det, här har de tänkt till. För det är det som är, det är det han vill, John Woo, hela tiden. Och det återkommer ju hela tiden. Som när han säger typ sin dotter som är lite identitetskris, lite tonårig, och är såhär, men vem är du? Du byter stil varje vecka. Jag vet, vem är du? Och hon bara, I'm just me. Och alla bara, oh, clever. Och sen var den här shootout-scenen när de står på varsin sida om en spegel. Och de ser sin egen spegelbild. Samma sak där. Åh, det är som att jag skjuter mig själv. Publiken ska tycka, clever. Vad smart han är, John Woo.
Men jag gillar ändå den scenen. Alltså så här att det är klart att man ska inte ta det för att vara för intellektuellt. Men jag tycker att det finns någonting fiffigt med just den lösningen av den scenen. Alltså att jag gillar typ att det är inte att de skjuter sig själva, de skjuter ju den de hatar, men det är de själva.
Men de ser sig själva.
Ja. Men det finns, alltså jag tar det inte så seriöst och tycker att det är det bästa liksom som har gjorts i filmväg eller actionväg, men det är ju en snygg bild, tycker jag.
Ja, men det är bra. Det är väl en
sån att de kan ducka för kulen, och jag har lite åsikt om de här piruetterna, att de måste slänga sig på golvet i volter och skjuta.
Det är ett helt separat kapitel som vi kan ta, liksom hela estetiken. Det måste vi ju prata om faktiskt.
Alltså, hur matt man är när de kliver på båtarna där. Man bara, nej men nu, jag älskar action. Nu räcker det fan.
Nu har de slagit ett tag.
Nu behöver vi inte gå in, vi behöver inte ha båtar också.
Det var någon som skrev en, jag tror det var någon så här Washington Post eller någonting, skrev en recension som var så här... John Woo tar in precis allting i den här filmen som inte behövs. Du kan blunda och öppna ögonen var sjätte sekund i den här filmen, genom hela filmen, och fortfarande få med det lika mycket. Han tog in alla sex bitar. Han kunde ha utelämnat fem. Men han tar in allting liksom. Och det blir så himla jobbigt att titta på. Så estetiken är en grej, och sen hela den här liksom, den här kärnan i filmen om att byta identitet och sånt där.
Det ska
liksom återkomma hela tiden.
Men det tycker jag han kunde göttat mer i, kanske i det där mörka som du pratade om att han skulle, men också det där att så här, när den här jättepräktiga John Travolta då, som har blivit Nicolas Cage, att han sitter på det där jättejobbiga fängelset, blir behandlad som skit. Han kanske blir ett svin, alltså han kanske skulle bli då.
Ja, men precis. Alltså det skulle ju varit en komedi detta, en mörk komedi så, men och då skulle man ju lärt sig någonting. Så när polisen blir skurk ett tag, så får de också känna att det är lite härligt att vara skurk. Och att han tar med sig det, och det är därför allting blir så bra sen när han kommer tillbaka i sig själv igen. För då är ju plötsligt alla problem plötsligt borta, ditt lyckligt äktenskap, dottern har ju slutat sminka sig. Och bara, alltså, varför har allt rättats till? Varför vill han inte ha kvar ärret av sin son? Det är ju någonting som har hänt. Så någonstans har han gjort en resa liksom.
Han vill gå vidare.
Så det ska ju vara att han nu är framför att testa hur var skurk, när han har förstått saker.
Men det är också för att Castor Troy äntligen har gett den där frun lite sex.
Ja, exakt. Han har alltså, varit jävligt bra i sängen, tror du inte?
Ja, men
det skulle man också ta
alltså,
med.
Han kan eat peach for hours.
Exakt. Så, fick vi se den scenen när frun får så här multiorgasm för första gången?
Nej, men det är väl antytt att Castor Troy är en riktig...
Ja, men det är antytt att hon...
Såg alltid det där på flyget. If I was about to suck your tongue...
If I would suck my tongue, would you be grateful?
Men är det antytt att hon verkligen gillade att hon för första gången har blivit sexuellt tillfredsställd nu?
Ja,
för det hon, känns som att man skulle...
Jo, för hon blir ju gladare. Hennes karaktärsutveckling är ju från att ha skjortor som är knäppta, alltså nunna... Fast en i jumpertyg.
Kan vi inte den repliken han börjar med if I were to send you flowers. Det är så jävla
dumt. Är det på flyget?
Ja, over the top. Det är precis när han sätter sig. Let's go on board, och så kommer hon där.
Det är när han har fått sin starter pack låda.
Mm-hmm. Ja, här, lyssna. Would you like anything else once we're airborne? Oh. Oh, peach. Här måste vara Nicolas Cage top 5 moments. You know, I can eat a peach for hours.
If I were to send you flowers, where would I, wait, let me rephrase. If I were to let you suck my tongue, would you be grateful?
Grattis, Dressman!
Jag gillar att brorsan är lite voyeur. Att han gillar...
Han gillar att titta.
Ja. Och han gillar också, i fängelse så gillar han att prata om när han har haft en trekant med någons fru. Och...
Ja, just det.
En så kallad sex sandwich.
Ja, han har uppmålat det själv. Men han liksom går igång lite på att brorsan...
Han har själv aldrig haft sex. Nej. Han kan inte knyta skorna liksom.
Nej. Han är
inte himla klar. Den FBI-agenten på planet för övrigt, inte den bästa.
Nej. Nej.
Hon gör inte ett bra jobb.
Nej, inte ett skitbra jobb.
Nej,
hon är också klädd i bara sand.
Ja. Men det var väldigt, väldigt hett på så här, mellan 95 och 00-talet.
Var det?
Sådana naturfärger var väldigt, väldigt trendiga då.
Det är så här, om hon skulle gå ut i öknen så skulle hon se ut som ett huvud.
Ja, faktiskt.
Men första utkastet av det här så var ju en större del av filmen skulle utspela sig på fängelset.
Mm.
Och huvudrollerna var satta till Arnold Schwarzenegger och Sylvester Stallone.
Okej.
Okay. Just det.
Och det kom ju faktiskt 2017 en film som heter Escape Plan. Som är lite liknande, inte alls samma plott, men de bytte inte ansikte med varandra, men det är någon som inte hör hemma på fängelset och använder någon som hör hemma där för att ta sig ut. Ja. Typ, och så.
Jag gillar att fängelset var så extremt.
Ja, jag gillar också det.
Fast det blir ju lite konstigt nu när filmen inte utspelar sig så mycket på fängelse. Alltså, de har ju lagt en del...
Det var ganska lätt att ta sig ut ändå.
Jag gillar ändå. Jag kommer att gilla när man går på någon oljeborrplattform och den här grejen. Att det kändes... Det var liksom weird. Det är så här fantasifängelse som bara är helt stört. Men det jag gillar...
Men det är som ett tv-spel. Så här svårt är... Alltså, man linar upp alla så här. Och sen så också sitter man fast i golvet. Hon har jättetunga pjäxor.
Men hade det varit en bättre eller sämre film med Sylvester Stallone och Arnold Schwarzenegger?
Nej, sämre.
Det är liksom,
alltså, jag gillar ju att de hade de här två skådespelarna. Jag gillar inte resultatet av det. Ja. Men jag gillar tanken. Jag gillar hur de liksom... jag gillar visionen de hade förmodligen.
För det är ju det är en helt annan film om det är it's like looking in a mirror only not. Hey? Mm, no. Det är liksom inte samma.
Ja, men det blir 80-tals action.
I want to take his face off. Ja. Det är inte lika bra liksom.
Nej, men det blir 80-tals action. Det här skulle ju vara 90-tals det skulle ju vara någon typ av tanke bakom
det. Som du säger, smart.
Ja, det ska vara lite smart.
Vi tar någon som har vunnit en Oscar och någon som har haft en renaissance tack vare Pulp Fiction.
Exakt.
Let's go.
Ja.
Mm. Ja, verkligen.
De är ju alltså tveklöst bättre skådespelare.
Ja, det är
de två.
Ja,
än verkligen. Schwarzenegger och Stallone.
Ja. Mm. Oh, ja.
Så, men jag kan ju verkligen se hur det här skulle vara en sån 80-tals Stallone-film också.
Ja, alltså om han nu valde andra skådisar, då borde han ju fokat på att få det till en annan film.
Ja,
en annan typ
faktiskt.
Av film. Men jag läste att Nicolas Cage först var typ rätt ointresserad. För att han bara, åh, ska jag spela bov?
Ja, just det.
Och sen så blev han intresserad för att han skulle få vara snällis.
Ja, han skulle få vara hjälten en större delen av filmen.
Ja, precis. Mm. Ja. Men det är ju jättekonstigt, för att han är mycket roligare som bov.
Ja, verkligen.
Alltså, han är ju... Ja. Båda är ju mycket roligare som bov. Alltså, ja. Och det är för att bovrollen är mycket bättre skriven.
Sean Archer är inte en rolig roll att spela. Den är bara så här, de är bara ängsliga hela tiden.
Ja. Det är ju ett väldigt dåligt... manus och Sean Archer är en jättesvag karaktär.
Ja.
Det är en av de svagaste. Alltså ändå så brukar sådana hjältekaraktärer vara svaga.
Ja.
Men det här är så fruktansvärt ingenting.
Men det känns som att han kan ju bara äta persika en minut.
Sean Archer, han har aldrig ätit persika.
Nej, han närmar sig inte persika.
Det är bara missionär.
Det var så roligt test. Jag kommer ihåg att jag gjorde, det var någon på YouTube som gjorde liksom, apropå Star Wars-film, att man skulle beskriva en karaktär, hur de var, utan att beskriva liksom, deras yrke eller funktion i plotten sådär, bara såhär, vad de för karaktärsegenskaper. Och det var så kul att testa liksom, att det var jättelätt på första Star Wars-trilogin, och på andra trilogin, prequel-trilogin, så gick det inte att säga något om någon egenskaper, mer än att han är Jedi, han är sådär, han heter såhär, det går inte. De har inga egenskaper, men Sean Archer har ju inga egenskaper.
Nej, han är bara ledsen.
Han är ledsen, typ.
Han är ledsen och tänker på jobbet.
Han är inte kåt längre.
Nej, han är verkligen inte kåt. De har inte legat på 5 månader.
Han är tråkig.
Mm. Date night again.
Och han har svårt att prata med tonårstjejer. Ja.
En fråga kom upp i mitt huvud när jag såg filmen igår kväll. Det låter ju så här, det låter irrelevant, men ändå på något sätt. Frågan kom upp i mitt huvud. Är John Woo homosexuell?
John Woo?
Ja.
Homosexuell, så, säger du?
Varför säger du
det? Saker som har åldrats.
Är du 100
år? Vad är spaningen?
Young guy. Kvinnorna i filmen är extremt asexuella. Ja. De är ju ingenting egentligen. De föses ju bara åt sidan. Det är inte för att det finns många kvinnor i filmen,
nej.
Men de föses åt sidan. Och både Travolta och Nicolas Cage är extremt så här, objektifierade. De är extremt, du vet, de lyfts fram. De filmas i slow motion i coola rörelser. Alltså, de är båda väldigt så, jag vet inte, de är både sexobjekt och sexsubjekt.
Nej, men det finns något macho-erotiskt med slow motion killar med kappan i vinden,
ja,
och liksom de sensuella rörelserna, absolut.
Jag tänkte på Baz Luhrmann också när jag såg filmen, att så här, du vet, han är ju en gay regissör som är over the top på allting. Så.
Mm.
Men det här känns extremt liksom erotiskt, inte mellan karaktärerna, men mellan regissören och huvudkaraktären. Fattar ni vad jag menar?
Jo, men det här är vanligt, tycker jag, generellt i actionfilmer. Så är det ju kvinnorna ofta bara ett hetero-alibi, som egentligen, och så får man se kanske lite patta. Det får man ju absolut inte i den här filmen. Han är ju väldigt ointresserad av kvinnorna.
För att ha en så vidrig skurkperson, så är det en väldigt pryd film på många sätt. Alltså, båda liksom, båda love interesten är ju jättepräktiga och tråkiga. Ja.
Men det var nog för att sälja mer biljetter, tror jag, att de inte hade något grafiskt sex med. Det tror inte jag egentligen var något. Eller John Woo har väl aldrig haft det. Så, i och för sig, det talar ju för att han är fett guy och homosexuell.
Åtminstone ointresserad av sex, kanske.
Som Sean Archer. Det här kanske är, John Woo kanske bara, Sean Archer är liksom en representation av John Woo.
Men jag tyckte inte det var så homosexuell heller, inte jämfört med vad det brukade. Det var inte så mycket, alltså hade det varit såhär Schwarzenegger och så, de har ju haft inoljade överkroppar och sånt.
Ja, där är det ju verkligen.
Jag tycker inte att det är så mycket.
Är det inga flexmuskler?
Det är, alltså, det är håriga bringor och sånt där. Det är ganska, det är inte sånt.
Det är inte Top Gun homo.
Nej.
Men att jämföra med alla superhjältefilmer med de trikåerna med synliga muskler och sånt, det finns ju väldigt lite sånt egentligen.
Ja, det är sant. Det är sant. Men han är en intellektuell gay-regissör.
Jag är nästan förvånad över...
Jag kastar ut frågan.
Nicolas Cage kropp är ju liksom, om vi nu ska stanna kvar här och objektifiera honom en smula, han spelar nästan in, det var nästan överlöpande schema på Conair och den här filmen. Och i Conair är han ju superripped. Och jag vet att det inte håller i sig så länge. De brukar ju typ träna intensivt för just de scenerna då de visar mest muskler. Men att det skulle försvinna så snabbt, för att han är inte jätte...
Nej.
Han är inte otränad, men han är inte Conair-tränad.
Det räcker med en förkylning och några pastatallrikar.
Musklerna förtvinar snabbt. Vill ni höra lite andra duos som var tilltänkt att spela rollerna?
Ja.
Vi hade, förutom då Arnold och Sylvester Stallone, så har vi Harrison Ford mot Michael Douglas.
De har känts som gamla gubbar redan då.
Vi hade Bruce Willis mot Alec Baldwin. Den hade jag kunnat se. Vi hade Al Pacino mot Robert De Niro. Det var nog ett väldigt tidigt stadie. Jag tror att nu pratar vi när manuset skrevs. Och sen har vi då så här, det självklara, som hade varit en helt annan film, Jean-Claude Van Damme mot Steven Seagal.
Nej, den
hade jag inte velat se.
Oh, nej, det är illa som det är nu. Med,
jag har svårt att se Michael Douglas Harrison Ford i samma film samverka. Jag vet inte hur det skulle se ut. Jag tror inte de har gjort någon film ihop.
Nej, det tror inte jag heller.
Har de inte? Det kan vara konstigt.
Nej, jag kan inte komma på någon, men jag kan ha fel.
Varför skulle de det? De är samma snubbe.
Kan vi sprida ut ett rykte att de hatar varandra?
Att de hatar varandra? Ja, gärna. Så får vi se om de rasar. Men Bruce Willis och Alec Baldwin kan jag absolut se.
Ja.
Det finns ju...
Jag kan se det också.
Men vad alldeles... Alex Baldwin, var han så liksom... Ja, men fan, det hade varit bra.
Jag tror det.
Ja, det hade det nog.
Han hade kanske lite av en paus i fame just då, Alec Baldwin, slutet av 90-talet. Men,
enormt ojämn karriär.
Han är, ja, det har han. Men en framgångsrik.
Mm. Ja, jag tycker också de vore bra.
Och så Mark Wahlberg sa nej till rollen som Pollux Troy.
Bra val.
Ja, det var faktiskt bra. Jag tycker att brorsan också är väldigt bra castad. Jag tycker om brorsan.
Jag tycker brorsan
är
jättebra.
Okay.
Jag vet ingenting om honom. Berätta om honom.
Alessandro Nivola. Han har inte gjort så mycket. Jag känner igenom, han har varit med i Jurassic Park 3. Jag har inte jättekoll på honom.
Det är han som var med i den där jättebra filmen.
Han är inte liksom en superkänd skådespelare, men han har hållit sig kvar och gjort massa roller. Men han är en sån där som flyter lite under radarn och försvinner in i roller lite och så, tycker jag. Av honom.
Ja.
Jag gillar honom.
Ja, ska vi se. Det var mycket, de tog lite jabs på John Travoltas vikt också.
Ja.
Det var haka.
Stupid chin.
Ja, men det var någon scen där när de skulle byta face och han skulle infiltrera, då sa han så här, vi kommer att göra det här för att förändra ditt ansikte, och så gör vi lite
lite love handles.
Lite fettsugning för the love handles, så ser man minen på Travolta bara. Okej. Och sen när han har blivit, när Castor Troy har tagit John Travoltas kropp då, eller Sean Archers kropp, så är han så här, I gotta walk around with this ridiculous chin.
Ja.
John Travolta hade ju frågat de som hade skrivit, alltså manusförfattarna, bara, varför, vad är grejen? Typ så här, var det ett påhopp eller? Och de bara, han hade frågat, han bara så här, vad menar ni? Typ så bara, nej men han... Castor Troy tycker så. Liksom,
deras förklaring var typ att Castor Troy är en sån egomanisk narcissist.
Han gillar bara sig själv.
Ja. Han älskar sig själv, så han skulle hata att vara i någon annans kropp.
Mm-hmm. Ja, ja. Det tycker jag var bra.
Jag med, men det är också roligt för att alltså, han ska väl vara en deppig polis. Alltså, jag tänker mig att han tröstar äter lite.
Såklart.
Och han vill inte visa sin naken för sin fru.
Han får skylla sig själv, han lever i Hollywood, han vet hur det är.
Ja.
Men jag gillar hela den här filmen. Den funkar ju bara på premissen att det finns ingen annan väg.
Mm.
Och att det är så här, han ligger i koma. Castor Troy ligger i koma. Det finns en bomb som kommer sprängas. Och de enda två som vet det är Castor Troy och Pollux Troy. Pollux Troy i fängelse. Vi kan ju tortera honom och så, men det finns en annan utväg. Mm. Tänk om...
Ja.
Du byter ansikte med Pollux Troy. Och det är hoppet. Ingenstans är det någon som säger sanningsserum eller liksom någonting. Nej. Det finns det enda chansen vi har, det är att du byter kropp med honom.
Det är ingen som säger vi har provat allt.
Ja. Och det är typ the leap of faith man måste ta när man ser en sån här actionfilm. Mm. Så här, det är det enda sättet.
Det kan man ändå köpa för att det är så kul att gå dit och få se.
Precis.
Det här. Okay. Jag tycker det är en värre grej som det med adoptioner och sådär. Jag känner att det behövs ju inte alls för intrigen. Och det är bara jättemärkligt att han skulle vilja adoptera barnet till någon han hatar.
Är du villig att han ska dö?
Nej, jag vill att det är hans första impuls och att han inte dödar honom. Han dödar honom så blir det för mycket. Då blir han ju Castor Troy själv.
Ja, och det hade ju varit i och för sig väldigt spännande.
Men han måste tänka tanken, eller i alla fall liksom, det är en sån här helt onödig grej som bara blir lökig. Att han ska bli förälskad i det barnet och vill adoptera honom. Och sådana beslut är mycket svårare för.
Han älskar småpojkar. Nej,
men
jag vet
inte. Men det är alltså att det inte finns något annat sätt än att klut sig på det sättet. Det köper jag, för det är jättedumt. Men varför inte?
Men det var ju också, samma år som den här filmen kom ut, så var den första lyckade sådana operationen, läste jag.
Mm. Alltså ansiktstransplantation.
Ja.
Aha,
ja. Jag också,
det var en dude som sköt sig själv i facet.
Okay. Ja, och den här filmen ligger före sin tid, någonting så kolossalt. För när de är där, när de går igenom proceduren hur de ska byta ansikte, så håller de på och gör ett öra som har skjutits av i början av filmen.
Just det, de har 3D-skriver helt
enkelt. Det var någon som hade tagit, liksom forskat lite i det. Det är skrämmande likt en 3D-print-teknologi. Mm-hmm. Ja. Det är inte helt jävla uppåt väggen allt som görs i det labbet.
Nej,
liksom.
Men det tycker jag är kul. Jag har svårare för sådana andra detaljer som egentligen inte är så viktiga, som att när polisen anfaller någon lägenhet så bara det skjuts poliser till höger och vänster. Och att det är liksom sådär, men det här skulle ju varit en totalt, hur kan en sak få sitt jobb efter att båda den insatsen? Är det helt orimligt att skicka in polisen och bli dörrig? Då blir typ bara en eller två killar där inne också bara avrätt. Liksom, ja. Sådär, 10 poliser. Det är ju helt sinnessjukt dåligt. Och det är som att det spelar ingen roll. De är ju bara goons.
Mm. Alltså den ballettsnurren i den shootouten.
Ska vi ta hela estetiken kring den här filmen? Ja, vi tar ett block av estetik.
Absolut.
Ja. Börja, Erik.
Alltså hela den här scenen när Somewhere Over the Rainbow, vilket jag tycker fortfarande är en smart scen.
De är hemma hos en av Castor Troys kumpaners,
Dietrich,
i hans lägenhet, som är rätt cool.
Han är
det är en cool lägenhet. Ja.
Regissör Nick Cassavetes, son till John Cassavetes för övrigt. Men de tar massa knark, han sover över där. Han har inte sex med Gina Gershon, men filmbolaget vill att de skulle ha det. Men de sa nej, John Woo vill inte ha det, för han är ju gay.
Har vi bestämt.
Ja, har vi bestämt. Sprider
klass av tanken.
Som vi alla vet hatar homosexuella män sex.
Exakt. Ja. Och sen så kommer, och då har ju Pollux Troy spionerat. Det är superlätt att hitta honom. Att han ens går dit är lite dumt. Men i alla fall. Och då så Sean Archer, det vill säga Castor Troy, tar dit hela kavalleriet. Och det blir ju ett stort pang-pang-kalas, liksom. Mm. Deluxe. Mm. Alla 12-åringars våta dröm att se på bio. Och de skjuter varandra så vackert. Så att man tänker sig att de har försökt göra liksom, ja, men det är väl liksom våldsporr. Mm. På riktigt.
Mm-hmm. Jag minns att jag gillade det här, för det fanns ju en sån period när det var väldigt inflytelserikt, där våldsballetten liksom, over the top, Hong Kong, hoppa och skjuta med pistolen snett och
mycket dubbelpicka också.
Mycket fåglar som också är med i den här filmen. Och redan i den här filmen tror jag att det började kännas, jaha, där kommer fåglarna.
Men här kommer John Woo med sina jävla duvor.
Ja, lite så. Och jag minns att jag, men nu gav det mig ingenting, kände jag. Nu fick jag samma känsla som i Robocop, när de bara skjuter automatvapen alldeles för länge. Aha. För att det är så tufft med automatvapen. Och jag får inte känslan, är det så tufft att skjuta pistol? Är det så...
Nej, men det ska man ju säga. Alltså, i den här tiden var ju, Hong Kong Action hade ju precis kommit till Hollywood. För de hade gjort sina actionfilmer hela 80-talet. I viss mån 70-talet också, men en annan typ. Och sen är det någon som blickar mot Hongkong och bara, shit, de är ju helt sjuka grejer i Hongkong. Och då kom ju alla med så här, då kom han över från Hongkong. Det var så här Crouching Tiger, Hidden Dragon blev en jättefilm.
Just det.
Det var
det kulminerade.
Det var verkligen så att, och när det bländade ihop med Jerry Bruckheimer, Michael Bay-produktioner, så var det så här, nu kan vi gå loss så in i helvetet. Nu, ingen stoppar oss här.
Jag tror Crouching Tiger kom lite senare, men det var absolut den influensen.
Samma era av så här Hong Kong-influerad action. Verkligen. I Hollywood.
Men det finns ju någonting... Nej, fortsätt.
Nej,
det finns ju någonting fantastiskt med just den scenen, när man tänker bara rent produktionsvärde, hur mycket de här våldskåta regissören och alla inblandade har lagt ner på det. Alltså den här glitterregnen när det skjuts, och hur de har liksom snurrat upp alla, och det är typ inga CGI-effekter. Alla stunts är ju på riktigt liksom. Alltså att de har ju använt riktiga, men det är före green screen. Det är ju som ett hantverk. Alltså man bara ser...
Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Wow, vad mycket de har lagt ner på det här.
Absolut, det är ju produktionsvärde utav helvete. Sen kan man ju diskutera hur mycket man får ut av det produktionsvärdet. Ja. Men det är odiskutabelt jävla så här, man ser pengar i bild.
Ja. Verkligen.
Jag gillar också verkligen tanken på att det är så här over the top våld och att man leker med det och släpper realism och så. Men jag tycker inte att det sjunger liksom inte. Det är för mycket bara vapen som avlossas som man har sett 1000 gånger. Ja, du avlossar pistol igen. Mm. Och du, oj vad mycket kulor ni skjuter. Mm. Och det liksom händer ingenting med det.
Det här, jag tycker att det är precis som att när de är så här, okej, vi har jättemycket pengar, vi har Jerry Bruckheimer, Michael Bay, sidan av Hollywood, och vi tar in en Hongkong, den mest flamboyanta, spektakulära Hongkong-regissören. Mm. Det finns ingen liksom, det finns ingen balans. Det är därför det tippar över åt så här, what the fuck. Mm. Samma sak som när de tar John Woo och de mest, vad fan var det? Alltså Nicolas Cage och John Travolta. Så det finns ingen som balanserar upp det med någon typ av så, det finns ingen som bromsar dem.
Nej.
Det var som de skrev på den här, jag hittade en sajt, eller det var så här, 15 peachy facts about Face-Off.
Peachy.
Ja. Och så står det så här: two of our hammiest actors impersonating each other under the guidance of one of the world's most visually fluent action directors. Let's not kid ourselves. The movie is incredibly dumb. Alltså det finns ingen som är som bromsar dem och säger så här, hej, ska vi verkligen blåsa på med allt vi har?
Mm.
Och alla tre av de här liksom, som slåss om vem som ska få mest plats i den här filmen säger, ja, det ska vi. Ah. Vi ska blåsa på med precis allting vi har.
Alltså för mig har jag gärna fått blåsa på med mer. Det är bara att jag tycker att det är inte så kreativt. Alltså vi pratar om fredag den 13 och sådär. Det är också så här våldsporr. Liksom. Det är inte så läskigt. Men nu får man se en scen och nu ska Freddy göra det igen. Mm. Jag tycker ändå att de har lagt in mer kreativitet och hitta, ja, nu är det något nytt sätt som han ska vara otäck.
Ja, men
Det är alltså, det är liksom en B-film sådär. Men här känner jag, nu kommer våldscenen. Ja, nu ska de vara på en båt och så ska de slåss lite på båten och så ska det explodera. Jag känner att ja, det är dyrt, men det är inte kreativt.
Men ett problem med det här Hongkong-våldet liksom. Mm. Är ju att det är, förlåt, men det är ju svintråkigt.
Ja.
Det är lite som så här att titta på capoeira. Ja. Ja. Man bara, det här är säkert jättesvårt. Och vad viga de måste ha varit. Men jättetråkigt. Och jag som är intresserad av plotten, jag är ju mer så här, okej, var är personerna nu och vad är barnet nu, och det, liksom, det blir ju bara helt förvirrat, för det är ju folk som dansar omkring.
Ja, men det var på grund av, sådana här filmer som mina flickvänner i historien inte gillar action. Mm. Tills de fick se action som var bättre liksom. För det här är, jag håller med, det är ju hela filmen är ju jättemycket ballett liksom.
Ja, men du kan göra något bra av det. Jag tycker alltså, det som man kommer ihåg med liksom, Over the Rainbow hörluren och så, det är ändå liksom en uttänkt idé som är ny på filmen. Och det finns också den här Mexican stand-up-grejen känns ju trött nu för att man har sett några gånger. Men det är också ändå sådär, men det är ändå en riktig scen de har gjort. Men det finns ju också väldigt mycket bara poliser rusar in i ett rum. Det skjuts väldigt mycket automatvapen. Och det sprängs. Och det känns som ett datorspel. Och det är sådana här behållare som man kan skjuta på så den sprängs.
Exakt,
det känns oerhört ointressant.
Nej, men, ja, fast sånt kan jag tycka om. Men jag tycker det där med när det ska vara slow motion. När det går så fruktansvärt långsamt. Och de så här, man bara, ja, fast det var kaos. Det var kaos. Och det blir nästan, ja, jag vet inte.
Men det är ju, alltså det har väl spelat ut sin roll lite. Alltså actionscener, biljakter och sexscener. Det är, alltså, är det ens intressant att se i film längre?
Ja, man gör det bra, men det...
Vilken var den senaste actionscenen, alltså, riktiga actionscener du såg i en film som du tyckte så här, det här var värt det?
Se, alltså lite film, men det är...
Det finns en jättebra sån scen i True Detective, jag tror det är säsong 3. När de går in...
Finns det ens en säsong 3?
Ja, det gör det.
Ja.
Oj.
Med Mershala Ali heter
han. Ja, den ja. Just det. Den är för fan sett. Ja.
Eller fan, är det säsong 2 kanske? Det är den som är ganska seg. Och så kommer den typ igång i sista och näst sista avsnittet.
Ja. Ja, det är Colin Farrell och Vince Vaughn i säsong 2.
Ja, okej. Okay. Då är det... Just det. Ja, jag kommer inte ihåg. Det är med hon, den här tjejen. i alla fall.
Ja, men det är den.
Och, ja, precis. Det är tvåan. Då är det en jävligt snygg scen.
Det
är där
in... vid bilarna. Och,
precis, ja,
den är bra.
Mm. Den är bra som fan.
En bra actionscen.
Och, den, och då har man ju just... Det är ju, den är ju tvärtom. För då, har man, då är man med en person. Det är ännu mer tv-spel. Typ. Men, det är nästan som att man går med en person. Det är inga klipp nästan.
Men de har ju en sån scen i varje True Detective-säsong. Det är ju samma som med Matthew McConaughey när han tar asmycket droger. Han ska infiltrera någon och så kommer världens fight där. Och han ska liksom eskortera ut någon.
I villområdet.
Superhög.
Är det typ 20 minuter lång one take?
Ja,
helt
otroligt. Verkligen så här helt... Det är också en sån action-scen som är så här underbar. Och de försöker göra något liknande i säsong 3 när de tror att de har hittat de här kidnappade barnet och det är någon som börjar i hillbilly och de börjar skjuta hej vilt. Det är lite samma grej, men jag tycker tvåan är den bästa liksom actionscenen. Så
min poäng är att jag tror att biljaktscener, shootout-scener och sexscener gör ingenting för mig längre.
Ja, men jag känner så också, men det är också för att man måste ha någon ny idé till det.
Ja, jag antar det.
För att det är så mycket, alltså du har datorspel som konkurrerar när det gäller våld. Du kan inte bara se något som ser ut som ett datorspel, för datorspel gör det ofta bättre. Men du kan ta dem, du fyller det med innebörd eller gör det oerhört brutalt eller du liksom blir överraskad på något annat sätt. Men du kan inte bara ha folk som tömmer automatvapenmagasin i varandras riktning. Det är helt
jag gillar min favorit just nu, det är ju, det här är en liten länk till John Woo som han regisserade nummer 2 i filmserien, men Mission Impossibles actionscener tycker jag bara blir bättre och bättre just för att jag vill se hur långt Tom Cruise kan toppa det liksom. Så när han åker mot trafik på motorcykel mot bilar så är jag så här, din tokstolle. Och när han hoppar fallskärmshopp på riktigt i en tagning från liksom 10 000 meters höjd eller vad fan det är, då är jag också så här, din tokstolle. Du hängde ut från ett plan och nu hoppar ut från ett plan och vad ska hända näst? Det tycker jag är bra action på något sätt, men det kommer inte heller hålla. För till slut så kan du inte toppa dig själv liksom. Mm. Men det tycker jag, jag gillar bara det här att de gör det på riktigt. Jag gillar se hur långt han tar det. Mm. Och så tycker jag Mission Impossible Fallout är en bra actionfilm också såklart. Men,
ja, alltså jag tycker att det är en bra film, men de stannar kvar lite för länge vid actionscenen. Jag blir uttråkad bara.
Men är det någonting, det är ju någonting att man måste bli berörd på något sätt. Allt måste ju inte vara otäckt, men det är ju ett sätt att göra att man verkligen känner att det är våld. Att det blir, men vilken film är när någon slår in en penna i näsan på någon? Den typen av grejer. Så att man bara fattar hur ont det gör. Men det är ju en pistol, jag fattar inte att det är otäckt att bli skjuten.
Penna i näsan?
Ja, men den typen av, ja men typ, man sätter, bankar in penna i huvudet
Joe
på någon.
Joe Pesci hade en sån i Goodfellas. Liksom. Ja. Han stäbbar en snubbe i halsen med en penna.
Med en penna, men det är kasino, det vi har pratat om det här.
Vi har The Dark Knight när Joker kommer in, Heath Ledgers Joker.
Ja. Som gonna make this pencil disappear.
Ja, precis.
Ja, det är den!
Ja, det kan vara. Jag tror att det kan finnas i flera, men ja, precis den. Och det funkar ju. Och jag tror att det kan finnas fler grejer i Dark Knight, men det måste liksom... Man måste steppa.
Ja, men fan, jag har någon bild av någon snubbe som så bara kör upp en penna liksom i näsborren och bara så trycker så att det gör ont.
Ja.
Jag vet inte fan. Ja,
ska man skjuta någon så måste man, då måste man få visuellt att man fattar obehagligt att bli skjuten eller bli skjuten. Vad heter den? Dunkirk till exempel. Det är ju nästan ingen dialog i den filmen. Det är ju nästan bara en enda lång actionscen om man så vill. Och man fattar hela tiden hur otäckt det är att bli beskjuten. För ljudet och stämningen är så bra att bara de ligger i en båt och så kommer en kul genom väggarna och man, det är skitstarkt.
Saving Private Ryan, inledningsscenen i Saving Private Ryan var ju stark också.
Men jag skulle inte kalla någon av de filmerna actionfilmer. Jag skulle kalla dem mer för drama med liksom realistiska krigsscener i.
Alltså,
the actionfilm ska ju vara en flykt från verkligheten. Nicolas Cage blir skjuten i armen i Con Air och bryr sig inte. Det är en actionfilm. Mm. Han är så arg att han bryr sig inte om att han blir skjuten i armen. Då är diskussionen snarare så här, tycker jag om actionfilm? Eller vad är definitionen av en actionfilm?
Men
är lite flytande.
Va? Dark Knight då?
Jo, det är väl en actionfilm, men det är också hela den här serietidningsgrejen är också ett eget universum på något sätt. Så att jag vet inte.
Fast Dark Knight är väl ändå mer action än seriefilm, eller?
Ja.
Nej, jag vet inte.
Jo, Inception tycker jag är bra actionfilm. Men man ska ju också kunna säga att det har drama i sig. Man ska ju kunna säga att det här har drama i sig. De försöker ha drama i det här, men de misslyckas. Hade de gjort det här mer som en actionkomedi till din poäng, Ola, då hade man nog tyckt att den var bättre. Men de försöker göra actiondrama. Kanske.
Ja, alltså de tar definitivt dramascenarna på för stort allvar utan att ha någon som helst kapacitet.
Och de kan inte fokusera på det viktiga. De ska inte fokusera på de där två poliserna mot den där som ska göra en piruett som man har sett karaktärerna i 2 sekunder var. Man ska fokusera på vad händer med dem vi bryr oss om här?
Men vill ni höra något som skulle ge den här filmen mer substans?
Mm. Yeah.
In early drafts of the script, Archer went to Caster's mother's place to hide out. The writers wanted the mother to be played by Elizabeth Taylor or Jack Nicholson in drag.
Holy shit.
Oh my fucking god.
Det hade varit bättre. Var är den scenen?
Hade varit bättre.
Jack Nicholson in drag. Ja. Fan vilken störd. Fan, det är lika mycket önsketänkande som Pacino De Niro kombon.
Ja. Oh. Tänk om det var Pacino De Niro och Nicholson in drag.
Ja, det hade jag
då
sett.
Skulle filmen heta
det. Why is your mother younger than you?
Fan vad konstigt.
Ja, det har varit märkligt. Men,
ja. Det hade varit fantastiskt.
Alltså, det hade, men hade
come in sweetheart, sit down.
Alltså det är faktiskt en av de roligaste rollerna någonsin i den där clownserien med Zac Galifianakis.
Ja, Baskets.
Ja.
Ja, jag tänkte på den också. Där ja. Han Louis Anderson, spelar mamma.
Ja. Alltså det är så mörkt.
Det är så okommenterat är roligt på något sätt.
Verkligen. Det ska ju vara okommenterat också.
Ja.
Ja, det hade varit roligt.
You gotta ask me nicely. I can deal with the bullets and the bombs. I don't want money, I don't want medals. What I do want is for you to stand there with your white faggoty uniform and your Harvard mouth and extend me some fucking courtesy. You gotta ask me nicely.
Bravo! Men 98, det hade vi inte gått med på 98.
Nej, jag tror inte. Det har varit lite för mycket, till och med för John Woo.
Han bara, yes, I like drag. Mm. But,
det var hans idé.
Ja, det var hans våta dröm. Jack Nicholson är en klänning, snälla.
Han fick vredesutbrott för att folk inte lyssnade på honom. Ja. Då släpper vi detta då.
Men frugan, hade inte hon kunnat vara lite hetare, va?
Jag tycker Joan Allen är het. Alltså hon klär sig, alltså hon är inte, de har inte klätt upp henne så. Men jag tycker Joan Allen är, alltså hon är ju vacker.
Det är Travoltas fru i den här filmen.
Ja. Alltså, ja, men det är hon säkert. Men jag menar, det är ju en kuggfråga. Vadå? Om hon inte ser ut som hon ser ut, så är hon het. Eller vadå?
Nej, men jag menar, de har ju klätt ner henne så att hon inte ska... Hon ska
hon
inte
ser ut som
vara...
en tant.
Nej, det otroligt mycket tant. Ja. Man är inte van vid det, för hon är säkert samma ålder som John Travolta. De är säkert jämnåriga.
Ja.
Men i Hollywood så ska ju... Travoltas fru var 20 år yngre.
Exakt, men det tycker jag är credit i den här filmen. Alltså, de har tagit en vacker kvinna i samma ålder. Ja. Det tycker jag är... Där har de gjort någonting rätt i alla
fall. Men varför är hon så extremt jävla stift? Det undrar jag bara.
Det är för att John Woo är
homosexuell.
Hans bild av kvinnor. Och han också pratar om att hon ska vara väldigt mager så att det inte finns några distraherande former.
Han vill helst inte prata om de kvinnliga könsorganen. Han bara, peach. Vi skriver peach. Jag vill inte tänka på det.
Ja, alltså, hans bild av en äcklig man, det är någon som slickar fitta.
Ja.
Det är vidrig.
Och så säger han att han kan göra det i flera timmar. Det är aset.
Vad äckligare än en man som slickar fitta? En man som slickar fitta i flera timmar.
Ja. Det ska vara en scen där skurken typ torterar ett djur som har fattat vilket svin han är. Nej, han kan prata om att slicka fitta.
Vad äckligt. Vilken
homosexuell.
En väldigt konstig scen, apropå saker som är värre än själva premissen, är ju när dottern är på väg att bli våldtagen precis utanför huset på en upplyst garageuppfart.
Hur dum är den killen som för övrigt är med i The 70 Show?
Det är så slött. Det är bara för att pappan lätt ska kunna se det och springa ut och upptäcka dem utan att man behöver anstränga sig det minsta.
De har säkert varit på något sådär utkikställe. Vänta, jag åker hem till din pappa som är FBI-agent och så försöker jag ta dig där.
Det är inte ens mörkt. Det är inte ens långt in till huset. De har inte ens en lång uppfart. Det är liksom
för då är han redan känd som supercop, eller hur?
Ja, precis.
Han är ju den kändaste polisen i hela USA.
Verkligen.
Vi åker upp till hans garageuppfart och försöker våldta hans dotter.
De är så nära och det liksom lyser in i huset och de är så nära att de skulle kunna sträcka in handen och få en kopp kaffe av pappa. Och fortsätta våldtäkten, fortsätta den gapiga våldtäkten.
Men ser vi överens om att om inte Nicolas Cage... förlåt, om inte de hade switchat där, är vi överens om hon hade blivit våldtagen.
Ja, du vet, att Sean Archer hade...
Han hade bara stått i fönstret och gråtit.
Nej, men han hade eventuellt inte ens varit hemma.
Nej, just det.
Mm. Eller så hade han legat och sovit, för han går och lägger sig väldigt tidigt.
Ja, men om de hade gjort en bra film så hade de gjort det. Då borde det varit en scen tidigare när dottern kommer hem och gråter och bara... men vad är det? Nothing! Och så förstår inte han vad som har hänt. Men nu...
Ja, men det var ju ungefär en sån scen vi såg.
Ja, precis. Men nu kunde
när hon blir reglerad från precis, skolan för att kunnat, hon har sminkats.
Ja, men man kunde göra din poäng. Ja, men där var det att hon hade slagits med någon som klagade på hennes utseende. Det borde ju varit någon som hade tafsat på henne och gjort någonting sånt.
Aha.
Och sen så återkommer det. Men nu har hon en bra pappa.
Du ber om att bli skriven på näsan här.
Ja, men i det här fallet skulle jag vilja göra det. Jag är väl dummare än vad du är då.
Men, nej, men jag tänker mig att
jag tycker det är en bra idé att man ska fatta att det är bara först med kriminell pappa som man blir beskyddad.
Fast det är ju också så här. Ja, men vadå, det är ju så. Ja. Den andra pappan är ju helt fast i sin sorg. Han kan ju inte ta hand om sin familj. Han kan ju inte ge sin fru någonting. Hon är helt deprimerad. Och den där dottern är ju... Ja, vem vet vem hon är? Inte heller hon.
Ja, men jag,
och sen när boven kommer in, plötsligt... En bättre familj.
Ja, men jag kan
köpa den grejen.
Ja, det ligger någonting i det. Alltså och, det men man måste ju ha någonting positivt med att det kommer in en psykopatkriminell i familj. Det kan inte bara vara dåligt liksom.
Nej, men säg vad man vill om Caster Troy, men han livar ju upp det.
Ja, men det är things are gonna change around.
Det är en bra komedi.
Han går ju runt liksom så. Han njuter ju lite av det. Och sen bara... när han misstror sin fru där, alltså hon mycket riktigt, känner han ju på sig bra, men när hon är på sjukhuset han bara, jag misstror henne, det här börjar bli som ett riktigt äktenskap.
Ja. jag blev mest provocerad av när de träffas första gången, när Sean Archer, alltså när Caster Troy som Sean Archer kommer in till dotterns rum och han liksom, det är såhär, det är tonårsrum, hon pratar i telefon med sin kompis och har musik på, att hon lyssnar på James Brown.
Ja!
Alltså till och med då var det gubbig musik.
Alltså, vad fan var det för jävla tonåring? På James Brown.
Alltså, det är också John Woos bild av en tonårstjej. Men lyssnar på för hip amerikansk musik? Förmodligen Papa's Got a Brand New Bag med James Brown.
Men verkligen, måste ju få någon annan pappa.
Det är John Travoltas musik. Hon lyssnar på sin pappas musik.
Ja, men får du någonsin känslan att hon är den coola tjejen på skolan i filmen?
Det känns ju som
att hon bor i ett töntigt område. Hon har lite så här ögonsmink som förmodligen inte var tufft 1997.
Men han ska alltså, måla upp bilden av en tonåring som är tonårsgrej.
Ja, men en töntig tonåring som imiterar coola kids lite på måfå med lite.
Försvarar du James Brown i scenen?
Försvarar du valet av låt?
Alltså jag tycker liksom det premissen här är att hon måste vara en cool tonåring, men det är lite som att det måste vara
cool, men...
Nej, men alltså det är lite som att han ska ha en fru, då måste det vara en snygg fru, men det finns ju de som har en fru som inte är så snygg, men det finns ju tonåringar som inte är så coola som lyssnar på fel grejer.
Men Ola, hon vill är att reta sina föräldrar. Hon har uppenbarligen inte fått någon uppmärksamhet för att sonen dog och de saknar bara honom. Hon vill ha uppmärksamhet, hon slåss och håller på i skolan. Om hon väljer en musik, då är det musik som fuckar föräldrarna så mycket som möjligt. Du är fucking Slipknot.
Jag hade föredragit ett annat val, men jag hade nog inte föredragit att det var klischéprovokationen från 97. Jag hade föredragit att det var något mer kreativt i så fall.
Men Sean Archer lyssnar inte på James Brown, han lyssnar på Billy Joel.
Men...
Han tycker James Brown är riktigt så här, det är skitmusik för ungdomar.
Nej.
Jävla ungdomar. Nu när du säger det, det är fan sant. Bra val av musik.
Jag har lyssnat på Piano Man och Just the Way You Are. Yep. Han kommer inte lyssna på den här svarta farliga mannen från gettot.
Han lyssnar inte ens på The Commodores. Han lyssnar på Lionel Richies soloplatta.
Och det är stretching it.
I just called to say I love you.
Han accepterar Stevie Wonder. Det börjar handla mer om att Sean Archer är rasist.
Han kanske är också.
Han är ändå FBI.
Han är ändå snut.
Ja, eller hur? Han är ändå snut på 90-talet.
Nej, men han skulle ju säga så här: många av mina bästa snutvänner är, nej just det, de är döda.
Ja, i alla fall, vilken jävla skitfilm. Alltså jag... Nej men på riktigt, alltså det här var något av det mest, jag hade till och med svårt att skratta när det var löjligt. Alltså jag tycker att det här var, ja men som jag nämnde tidigare, det är så här, det är John Woo, Nicolas Cage och John Travolta och ingen som bromsar dem. Allt blir bara totalt jävla, allting bara tippar över till kitschigt och för mycket och det blir bara larvigt.
Och vi har ändå inte pratat om den här handen på ansiktet som de gör hela tiden.
Gud, det är det värsta. Vem gör så?
Jag lyssnade på en podd som heter How to Disc It Made, också en sån här filmpodd där de tar upp filmen Jason Mantzoukas och Paul Scheer och Diane Rayfield. Och då har de har ett namn för det är Face Waterfall, som någon av dem bara namedroppar och nu heter det liksom. Det är Face Waterfall.
Alltså det är det är en yes hand i face.
Mm. Det är så man identifierar sig i den familjen. Ja. Och det är så hon förstår att det är Sean Archer som är Nicolas
Men
Cage.
Det är ju som ren sån teaterregi. Det är när man tar in en regissör som har gått så här clownskola som ska regissera teater på Dramaten. Och så, att behöver inte vara så realistiskt. Det här kan symbolisera någonting. Och så är det bara 50 ansiktsbakom.
Men du ska göra så.
Ja. Nej, men det var ett håll där jag tänkte säga, jag tittar på filmad teater. Det här är teaterskådespelare som spelar över på teatern och så är det någon som har filmat det. Alltså vissa scener var som med Nicolas Cage, att jag var så här, vad fan, det här var det mest teatraliska skit jag någonsin sett.
Vadå, tycker du att Nicolas Cage är problemet?
Alltså, han är en del av problemet.
Han skådespel alltså. Men det är ju lite hans
signum.
Jo absolut. Ja, alltså, jag vet vad du är på väg. Jag vet vad du menar.
Jo.
Men det här till och med för Nicolas Cage var det här att gå för långt.
Okej. Okay.
Till och med för John Travolta var det här att gå för, alltså de vrider upp volymen till 20 liksom. Och det var så löjligt så att jag kunde inte hantera det.
Nummer ett, filmen 97 spelades in, var Men in Black, Jurassic Park 2, Liar Liar, den här kom på 9:e plats.
Oh, innan du fortsätter, jag tänkte till och med på så här, ja men det här hade varit en film för Jim Carrey och typ någon annan 90-tals skådespelare som tog skit för långt. Alltså Jim Carrey, det här är ju en Jim Carrey-film för helvete.
Jim Carrey och Nicolas Cage.
Jim Carrey och Jeff Daniels, reunited efter Dum och Dummare, kör Face-Off.
Ja men exakt, med någon typ av såhär Farrelly-brorsorna.
Ja.
Gör den här. Då hade det här funkat.
Ja.
Alltså jag hade velat ha kvar jättegrovt våld och barn som dör. Alltså att man tar det dit men ändå skrattar åt det på något sjukt sätt.
Ja. Ja. Den kostar 80 miljoner. Den spelade in 120. Var inte någon jätte. Nej. Eller 112 tror jag. Alltså det var ingen jättemycket i landet.
Ja,
245 över hela världen. Så den spelade in. Alla tjänar pengar.
Ja.
Men den kostade ju väldigt mycket med tanke på att den inte spelade in. Den kom ju inte upp i någon supersummer.
Är den väldigt lång? Hur lång är den?
2:18 eller någonting var min.
2:18. Det är jätte.
Ja, det är långt.
Lite för långt.
Det här var 2:30 med Jack Nicholson in drag.
Mm-hmm.
Alltså den hade ju kunnat hälften av
12
tiden.
Minuter, alltså.
De 12 minuterna alltså.
Det är lite ovanligt.
Det är alltså, ännu längre praktik än som man har sett om dem.
My son can eat a peach for hours.
Har du någon favoritscen?
Ja, det var
jag. Alltså grejen är att jag tycker det är roligt att se Nicolas Cage skådespela. Jag tycker det är väldigt roligt när han för första gången ska försöka övertyga sin fru om att han är Sean Archer och förklara hela plotten.
Mm.
Det är nästan som att Nicolas Cage har svårt att förklara handlingen i filmen. Så här, the plan was to infiltrate the prison and take in my... Han är så frustrerad i att han att det är så vansinnigt liksom.
Just det, och han blir så där Nicolas Cage arg och man tänker så här, nej men hon kommer inte tro.
Det hjälper inte.
Fanny.
Jag tror att det är när han får sin lilla låda faktiskt. Den här lilla lådan som innehåller då två pistoler, något som ser ut som min ADHD-medicin, massa jointar,
tuggummi, sedelklämma.
Ja, en väldigt, väldigt bling-bling sedelklämma. Och allting ligger på en kudde av röd sidan.
Det är det alla vill ha.
Sammet.
Det är nice alltså.
Ja. Det är kul att en sån riktig sån psykopat, mördar, crime boss har sin... Alltså, jag vill ha min lilla låda!
Ja.
Det är viktigt för mig. Min lilla låda!
Fram i lådan! Mm. Nej, nå, sa de. Nej, det är hans lilla skattkista. Det tycker jag känns fint.
Ola, favoritscen?
Jag gillar generellt när de får vara lite så over the top skurkar. Jag tror jag gillar scenen när hans bror har blivit dödad och han skjuter polisen som kommer in och säger varför är du ledsen? Det är ju bara Pollux Troy, så skjuter han honom.
Ja. Som precis fick ett nytt öra. Vad fan?
Ja, var det samma snubbe?
Ja, var det?
Ja. Nej.
Men jag gillar brorsorna i den. Jag tycker det är en fin liten ministory mellan dem.
Ja, just det.
Den liksom, så här taffliga genibrorsan som behöver få sina skor knutna och den här totala womanizer. Och så den kärleken som finns. Och att de verkligen båda gillar varandra. Han kan till och med njuta. Han är inte ens avundsjuk. Han bara njuter av det. Och det är gulligt alltihop.
Men det var en konstig scen tycker jag. När de övermannar honom. När han hamnar på den här är i fängelset. Polisen som Nicolas Cage hamnar i den här stolen och liksom han från The Wire säsong 2.
Just det.
Frank's Vodka.
Ja, just det.
De får någon ögonkontakt och bara övermannar poliserna.
Ja, han säger det. Bara, Dubav, I never slept with your wife.
No, I never did have that sex.
Let's get out of here.
Ja, precis. Mm. Ja, den var väldigt skum. Men en annan väldigt bra scen, det är ju faktiskt när han är katolsk och liksom kommer in i kören.
Ja, introt där. Det sätter väl också lite tonen för så här, nu är det The Nicolas Cage Hour.
Nu kör vi.
Ja.
Men jag kan gilla den tonen här. Jag tycker att de kunde ha fått plöja loss och köra ännu mer den tonen och mindre nu ska vi lära oss något av det här dramat och familjeliv, för det jävla vad det inte flyger.
Vad har du för favor då?
Alltså det finns ju många, men jag gillar min utgångspunkt för den här svar på den här frågan är ju att filmen är så in i helvete dålig. jag gillar när Sean Archer som Castor Troy kommer till fängelset när första scenen när de ska börja slåss. Ja. Han spöar några.
Ja.
Och han ska börja komma in i rollen som Castor Troy.
Mm.
Och jag tror att han själv tycker att han gör ett bra skådespelarjobb.
Mm.
Och han är sådär, jag är Castor Troy. Jag är Castor Troy. Så bara, du vet, han börjar så pumpa upp sig själv för nu är jag Castor Troy.
Ja, du har den där.
Ja, jag har. Alltså, han kommer in.
I'm Castor Troy! Så tjoar och gråter.
Klassiskt Nicolas Cage.
Det är så Nicolas Cage det.
Alltså det är så fruktansvärt kitschigt. Alltså att han är så där, woo yeah, jag gråter, jag tycker att det är jobbigt. Woo!
Ja, det är verkligen teaterkänslan.
Alltså,
längst upp på bakre raden så kan man...
Alltså jag skäms inte bara å liksom, så filmmediets vägnar, utan bara säga hela mänsklighetens vägnar.
Jag tycker det ska bli
spännande att höra av Martin ifall den här håller. Ja. För jag kan inte tyda ifall den gör det eller inte
än. Nej, det är väldigt svårt att läsa. Men Martin...
Jag tycker ändå den scenen är okej.
Men du...
Jag är med.
Det här är ju intressant. Alltså, var det eventuellt så att... Du berättade ju förut när du såg den här för första gången att du tänkte, åh, det här är en actionfilm för lite smartare.
Ja.
Och till exempel jag förstår det.
Mm. Men jag kan förstå fiffigheten liksom. Men, alltså, tidigare actionfilmer var ju bara, fanns ingen eftertanke eller liksom tanke med någonting.
Nej.
Utan det var bara för att explodera liksom.
Så första det här var ju gången du såg den då?
Den här filmen?
Ja, då tyckte du att det här var fan, det var inte dumt.
Jag tyckte konceptet var fiffigt. Alltså du vet, det är två skådespelare som byter kropp och så här, och det görs på ett fiffigt sätt och så här, och det är snyggare actionscener än vad det var för 10 år tidigare. Sen när man ser nu, kan vi gå till frågan då?
Ja,
för fan.
Håller den?
Ja, jag tycker du får börja där.
Ja, nej, fan vad det här inte håller alltså. Fy fan vad det här inte håller. Det här är så oerhört daterat på alla sätt. Det är skådespeleri, specialeffekter, regi. Alltså, allting är så fruktansvärt... jag har inte sett en film som håller så lite. Alltså.
Oh, shit. Men du har inte sett om den sen du ändå tyckte att den var lite smart?
Nej.
Blev du besviken?
Nej, jag är väl okej med att den inte håller. Alltså, vissa filmer håller bara inte.
Ja.
Vissa filmer håller, andra håller inte. Det här var den senare kategorin.
Men tänkte du att alltså, den kommer inte hålla?
Nej, jag hade inga... Alltså? Jag försökte att komma in med ett öppet sinne.
Okej. Okay.
Och sen gick det 13-14 sekunder av filmen. Och så var jag såhär, jag har svaret på den frågan.
Du såg Nicolas Cage med mustasch och du bara, nope.
Precis.
Jag tänkte, för vi pratade lite om så här, vilken film ska vi välja? Och du föreslog Con Air. Och jag tänkte så här, det här kommer bli en tragedi. För att den kommer ju inte hålla...
Jag har inte sett den på skit länge. Jag tror att Con Air håller fruktansvärt mycket bättre än vad den här gör.
Intressant.
Ja, jag tror det.
Det är jättespännande. Det måste vi prova någon gång. Ja. Mm.
Jag säger Jag tycker den håller. Men alltså jag ser den för vad den är. Och det är väl alltid mitt standardsvar. Kanske, jag kanske kommer vara tråkig på det sättet med mitt svar här. Men om den här går på tv, då tittar jag på den. Men det är också en film som jag har sett fruktansvärt många gånger. Och jag har nostalgiska liksom, anknytningar till den. Tycker jag att actionscenen är intressanta? Nej. Tycker jag att Nicolas Cage skådespeleri är det bästa som finns i Hollywood? Nej. Men jag tycker det är kul att se bägge grejerna ändå. För mig är det lite som en timepiece från 90-talet liksom. Mm. Jag blir underhållen av den.
Men frågan är så, alltså frågan vi ställer, hela kärnpunkten i den här podden är så här, håller den alltså idag, 2019?
Men, skulle man kunna göra den idag?
Ljudfaden håller idag.
Ja, absolut.
Jag menar, Kramer versus Kramer håller idag.
Ja, absolut.
Det är det vi måste ställa oss frågan.
Okej, men då är ju alla 90-talsfilmer, alla actionfilmer från 90-talet kommer ju ratas bort.
Nej. Reservoir Dogs håller.
Okay. Ja, inte om de är bra på andra sätt. Alltså, actionscener överlaget har väl åldrats mycket för att tekniken har blivit bättre. Men har du en bra premiss och sådär, och bra skådespeleri, så kan du ju överleva. Robocop har ju skitdåliga actionscener, men det är inte problem med resten av det.
Nej, vi sa att Robocop håller.
Ja, det sa vi.
Jag vill inte ändra din åsikt.
Nej,
jag är bara klara med vad vi svarar på.
Jag har inget problem med att ändra åsikt. Jag gillar diskussionen. Jag säger så här, jag skulle titta på den om ni gick på tv. Men håller den manusmässigt och så? Nej, det finns ju mycket bättre. Det gör det ju, såklart. Men som en underhållning så tycker jag att det är helt okej.
Okay. Jag är helt okej okay med det svaret.
Ja.
Om det spelar någon roll. Fanny Agazzi, håller den?
Gud, jag hade önskat att den här filmen var kortare.
Ja, alltså jag med.
För jag tror jag försökte lasta över mina egna känslor kanske lite på dig förut, Martin. Jag blev besviken. Jag har ändå satt om den här, men... okej. Vänta. Som underhållning, den håller.
Mm.
Okej.
Okay. Ja.
Vi har...
Älskar jag actionscenerna? Nej. Tycker jag Nicolas Cage skådespeleri är det bästa i Hollywood? Ja. Okej, vidare.
Vi har två ja och ett nej.
Ja, alltså, jag har ju haft bilden av att det här är en film som har vissa problem men som håller för att det är liksom, men det är John Boo, det är lite kreativt, snygga bilder, det är en rolig, lite så här barock premiss, den är löjlig, men det är kul att ta den där dit och leka med det, och det är kul så här weird scenen när han kommer in och är ett as på poliskontoret och tar folk på rumpan och vänder upp och ner. Det är extremt och det borde vara roligt. Jag har haft den bilden och sagt det till folk. Ja, men den är okej. Okay, allvaret funkar inte, men det är en bra film. Jävlar vad jag inte tyckte det nu.
Okay.
Jävlar, jag tycker att nej. Det här... Och vissa av de grejerna, och det är klart man kan säga att det är åldras, vissa actiongrejer har åldras för att jag behöver inte se fler oljeexplosioner på film, men det var aldrig särskilt kreativt, inte ens på 90-talet, att någon ska slåss på en båt eller att det ska skjutas poliser liksom. Nej.
Du tycker bara att det fler barn ska skjutas.
Ja, nej, men jag tycker de skulle kunna gå komedivägen, verkligen mjölka en sån Trading Places, vad händer, what if han får lära sig något om hur det var kriminell och bara mjölka det och inte ta det på stort allvar. Eller att man liksom överhuvudtaget, jag vet inte vad man skulle göra mer. Det som jag gillar och som fortfarande kanske är bra, det är lite den här känslan av att sätta någon i skiten så mycket det går. När han är inlåst på oljeplattformen och man bara fattar hur jävla svårt det är att hitta tillbaka därifrån. Alltså, tänk ut en mardrömssituation. Mm. Tänk om det var så här. Man har bytt plats med någon och alla vittnen är döda. Nu bor du på den här oljeplattformen. Du är instängd här.
Och det är en helt annan film. Det är en separat film.
Nej, men alltså, den situationen som sådan är stark. För det är verkligen sån här... så hemskt det kan bli. Hur ska du klara dig ur det här? Och den har vissa sådana grejer i berättandet. Att man drar saker till sin spets. Och... tänker ut väldigt extrema situationer. Men nej, jag tycker verkligen inte att den håller, tyvärr.
Just det. Bra.
Nu är inte Jonas här, men vi kan gissa vad han hade sagt.
Han har sagt att den håller,
ja. Jag tror det.
För att han är Nicolas Cage. Fanboy.
Men han hade nog, jag undrar hur han... Ja, vi får
jag håller med. Premissen är ju intressant. Och premissen gör ju att man blir intresserad av att se filmen. Men tyvärr så var det bara... Det var fel folk på fel plats i fel tid.
Men hörni, se Escape Plan med Sylvester Stallone och Arnold. Om ni vill ha mer fängelse för pengarna. Med någon som är satt i fängelse som inte ska vara där.
Just det. Jag tycker att den enda som kom undan med heden i behåll i den här filmen var Gina Gershon.
Hon var lite cool.
Det var ju Casper som...
Troys flickvän.
I den där shoot-offen när alla står och pekar mot den där frun och mamma, snälla skjut nunnan. Hon fattar ju ändå.
Ja, hon är den enda som hajar. Hon bara väntar när han siktar dit och jag är
okej.
Hon var den enda som inte spelade över. Hon var den enda som inte var liksom det skitlarvig rakt igen.
Ja, men det är en sån tråkig roll. Det känns som en sån här typisk 90-tals kvinnoroll. Att det är fortfarande så här helt biroll liksom, bara spela en flickvän. Men hon ska också vara lite tuff. Hon får inte vara för fånig på något sätt. Så ja, hon är absolut ingenting.
Nej, liksom. Absolut. Men alltså, med det hon hade så gjorde hon det bästa av det.
Och hon var den. Och i sin satsen är väl bra.
Ja, och hon var den som inte liksom larvade bort allt.
Nej, precis. Hon var tvungen att ha någon typ av punkig skinnjacka för att hon skulle vara bov.
Fast jag hade tyckt det var roligare. I och med att vi har en sån jäkla präktig tråkig fru så skulle det vara motsatsen till det. Så det skulle vara typ, vad heter hon nu i Suicide Squad?
Margot Robbie.
Nej, men karaktären.
Harley Quinn.
En sån flippig gangsterflickvän som kontrast till tråkiga frun, tycker jag hade varit roligare.
Lite av en annan film också.
Jag vill se en annan film.
Jag menar, vem fan andas inte sex jämförelsevis med den här frun? Förlåt, Erik, jag vet att det är
din. Det är två andra tjejer i rummet som är sådär, jag är din favoritstjärt. Jag trodde det var jag. Alltså, låt en av dem ha lite djup, liksom.
Snälla, för jag suger, för det är inte unga nu.
Ja, men en sån fast låta ta dem på allvar, det är ju riktiga människor också liksom, istället för att behandla dem som goons och
just det, och innan vi avslutar, vi har två ja, den håller, två nej, den håller absolut inte. Det snackas om en remake
av Face Off. Med
just det, vad fan var det någonstans?
John C. Reilly.
Ja, det hade varit så jävla roligt alltså. Fy fan, jag vill se det.
Och jag vill ha kvar de lite äckliga sexgrejerna, men det är totalt
med Will Ferrell och John C. Reilly
komedi.
Nu ska vi se här.
Körscenen är kvar.
Oh, Jesus. En remake. Är vi redan där alltså? Oh. Har vi blivit så gamla nu att vi börjar?
Alltså, jag hade ingen aning om det här, men i september i år så började det snackades om i så här branschtidningar. Det fick jag upp när jag började googla.
Holy moly.
So Paramount Pictures is given a facelift to Face Off. The studio will reboot the film with new cast. Oren Uziel has been set to write the script. Neil Morris will produce and David Permet will be executive producer. Det är en namn jag aldrig hört talas om. Men
inget om casten.
Nej. Inte än. De kanske inte har kommit dit än.
Ja, men då kanske ni får filmen ni vill ha. Och vi kanske får se Jack Nicholson in drag. Även om han har pensionerats från film nu. Men
jag tror inte jag får den. Jag har inte så höga tankar om film just nu. Jag tycker inte de verkar...
Nej,
det är tråkigt.
Jag tror ändå att de skulle göra kanske bättre remake faktiskt.
Det går definitivt att göra bättre. Så det
ja,
potential.
Det är klart de kan göra en bättre. Ja. Alla gånger.
Men jag är inte säker på att de kommer göra det.
Nej.
Jag tror de skulle kutta all slow motion. Det fanns någon sjuk jävla wow, slow motion går att använda under hela 90-talet.
Alltså,
jag tycker det är fruktansvärt. Faktiskt.
Och de här volterna när de ska skjuta, jag fattar inte.
Nej, men det är skönt att den eran är över. Och John Woo är tillbaka i Hongkong där han hör hemma. No racism. Men alltså, det känns lite så här. Men, den där eran kom och gick. Och
där håller sämst. Om jag står upp, nu, om man lyssnar så får man tänka sig. Jag står upp och skjuter.
Mm. Han är naken,
men det räcker
också,
inte. Det räcker inte. Utan jag slänger mig ner på golvet så att jag gör en volt, landar på rygg och då skjuter jag bättre om någon anledning. Det gör Nicolas Cage 2 gånger.
Ja.
Och han träffar inte någon.
Nej,
så han måste fortsätta.
Jag har ändrat mig, den håller fan inte.
Nej.
Sluta!
Det är också det här med att man, du vet, när man har en shootout och så ser man varandra i ett rum, man kommer väldigt nära. Ja. Och då står man bara och pekar pistolerna på varandra och bara så här, den ska skjuta först.
Ja.
Så kommer in en tredje i rummet, då tar man sin andra picka och pekar på den personen. Mm. Och så är det någon typ av jävla... standoff. Det är så här, men skjut för fan.
Är det inte att det inte finns någon nerv i det? Man tror inte på det och då blir det helt meningslöst.
Lite så.
Alltså man hade väl kunnat göra att man hoppar i luften för att du är en av dem i världen som klarar att göra det här och det är coolt och det gjorde du just när du var tvungen att göra det. Men man får aldrig en känsla. Man får en känsla att någon trött koreograf har bara satt ihop ett program. Att nu ska det vara så här.
Ja, men det är lite så. Den kyrkegrejen tycker jag också. De skjuter varandra och sen är det bara paus! Vi siktar på varandra istället.
Ja.
Det är exakt så det går till.
Ja.
Och bara, wow! Och så går han fram och siktar. Nu siktar vi på varandra och nu kommer in flera. Här är din fru.
Men
det är bara så konstigt.
Tar ju på kraften att göra alla de där volterna, så då måste jag ha lite paus. Men bara en sista grej bara. Ja. John Travolta är ju god, blir ond. Nicolas Cage är ond, blir god. Tycker ni Travolta, klarar han och axla den här psykopatrollen liksom?
Jag tycker han är rolig.
Jag tycker han är bättre, båda är bättre som psykopat än när de ska vara den tråkiga polisen, tycker jag.
Båda är bättre som Berga. Jag tycker båda gör roliga saker med det liksom. Det är, men jag tycker Nicolas Cage är roligare skurken än John Travolta.
Jag tycker han är lite roligare hjälte också, måste jag säga.
Nicolas Cage. John Travolta är plattast av de två. Ja. Men herregud, det fattar ju både John Travolta när han gick in i det här.
That's ridiculous chin.
Ja, eller
ja, där vi skulle kunna sitta och prata hur länge som helst om hur jävla dålig den här filmen är. Och hur jävla lite den håller.
Men nästa vecka.
Det är kul att det är två av oss som tycker att den håller. Vi skulle kunna prata om hur dålig.
Men alltså, nästa vecka kommer ju någon som håller, kanske. Eller?
Vad är det då?
Nästa vecka. För det ska vi göra också. Vi ska ju säga vilken film vi ska se nästa vecka, så folk får en chansen att se den och på därmed kan uppskatta det här snacket mer.
Nästa vecka är det världens bästa tal som gjorts i film. In less than an hour people from around the world will unite, blah, blah, blah.
And that's when we celebrate
our Independence Day.
Gud.
Independence Day från 1996.
Ja. Det blir bra
hållning om det. Jag kör Daniel. Det här kommer bli bra.
Ja. Så låt oss.
Det var lite kul apropå Independence Day att det var en sån här tidsmarkör att terrorism var lite, det var plot device.
Vi måste spara det här.
Ja, men jag menar, jag pratar inte om Independence Day, jag pratar om Face-Off, att det är så här terror då, det är en ganska stor grej, men det är också så här, det var någon militia som hade beställt. Vi kan
precis, det var, det fanns inte riktigt.
Det är inte så känsligt. Det finns knäppskallar som spränger bomber, men det är inget politiskt att prata om terrorism liksom,
alla är överens.
Det är sant. De var kriminella som alla andra.
Ja, men de är så här dårar som finns.
Tack för idag i alla fall.
Tack så mycket.
Fuck Face-Off. Vi hörs nästa vecka.
Fuck Face Off.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.